Kapitel 20. Mens vi bilika käs då. Någon dag senare fick Risto åter besök till sitt kontor. Denna gång var det Fredrik som hälsade på. Risto var glad att åter se sin vän, särskilt eftersom Sture hade berättat att Fredrik Storm läste luthersk litteratur för tillfället. Hej Risto, har du tid att samtala ett slag? Hej naturligtvis, stig in. Jag vill först av allt tacka för predikan i söndags. Det var verkligen som om man skulle ha varit på förklaringsberget ett ögonblick. Roligt att den gav något. Soli Deo gloria. Efter den givande dagen i söndags började jag allvarligt fundera på medlemskap i er församling. Jag har läst en del gamla böcker, riktiga klassiker inom lutherdomen, som jag fick ärva av min morfar, och jag är rädd att jag håller på att bli lutheran. Det var glädjande att höra, Fredrik. Men sen när jag kom till Svebilikachäs så blev jag lite osäker och förvirrad igen. Jag såg, var det något som inte stämde hos Svebilius? Nej, ja, man skulle kunna uttrycka det så att din utläggning av det tredje budet i våra samtal inte riktigt stämmer med Svebilius förklaring. Vi har ju talat rätt mycket om sabbaten, men är det något speciellt jag har sagt som Svebilius lär annorlunda om? Jag tog faktiskt med mig katekesförklaringen, så vi kan ju se på det med detsamma. Fredrik bläddrade frenetiskt i den gamla rariteten. Här har vi till exempel punkt 28. Vilken är vilodagen? Där svarar Svebilius på följande sätt. I förstone och i det gamla testamentet var den sjunde dagen, som är lördagen, förordnad och hållen för vilodag. Men sedan ut i nya testamentet är söndagen därtill skickad, emedan vår Herre Kristus är på den dagen ifrån de döda uppstånden. Därför kallas han och Herrens dag. Okej. Jag skulle först av allt vilja poängtera att redan under ortodoxins tid började man bli oklar över vissa delar av diafora. Detta stycke är i sig inte problematiskt eftersom han inte säger annat än att söndagen är bra lämpad som vilodag, vilket motiveras med att Jesus uppstod på den dagen. Du kommer ihåg diskussionen vi hade om deskriptiva och preskriptiva bibelställen. Det man kunde anmärka på Svebilius utläggning är att han tar deskriptiva bibelställen som föreskrifter för hur vi ska handla. Ser man på, då är jag i gott sällskap då, utbrast Fredrik med anspelning på samtalet för en tid sedan om söndagen, där han själv hade försökt argumentera för att det i Nya testamentet finns ett gudomligt förbud mot att utföra arbete på söndagen. Precis, det var så sant. Du är ju stallbroder till självaste Olaus, svarade Risto något road. Men Bibeln beskriver att de första kristna samlades till brödsbrytelse på den första veckodagen. Och utifrån det slår Svebilius fast att det nya förbundets vilodag är söndagen. Det är inget som Bibeln lär, utan den säger att ingen dag är för mer än någon annan. Har du några fler ställen hos Svebilius? I nästa punkt frågas, vad är att helga vilodagen? Och där svarar han, det är att hålla sig ifrån alla världsliga sysslor och lekamligt arbete som förhindrar gudstjänsten och använder den dagen till Guds ords hörande, till böner och lovsånger, tjänande Gud, både med tankar, ord och gärningar. Kommer du ihåg hur Luther utläggade tredje budet i lilla katekesen? Vi skola frukta och älska Gud så att vi icke förakta predikan och Guds ord, utan hålla det heligt, gärna höra och lära det. Utmärkt. Vad är skillnaden mellan Luther och Svebilius? Det är om att arbeta på vilodagen, antar jag. Precis. I Stora katekesen, där Luther ger en längre förklaring, skriver han om det där med att vila från kroppsligt arbete. Därför angår detta bud till sin grövre utvärtes betydelse icke oss kristna. Ty i denna mening är det en rent utvärtes sak såsom andra föreskrifter i Gamla testamentet, vilka är bundna vid vissa ordningar, personer, tider och rum. Detta allt har nu genom Kristus lämnats fritt. Det centrala för Luther när det gäller vilodagen är att man övar sig i Guds ord. Vilken dag eller vilka dagar det gäller, helst borde det enligt Luther ske varje dag. Det är en underordnad fråga. Eftersom söndagen av tradition har varit gudstjänstdag, så önskar Luther att den ska fortsätta att vara det för den goda ordningens skull. Du kan gärna slå upp Luthers förklaring i Stora katekesen och läsa om det. Ett intressant ställe är när Luther förklarar på vilket sätt man i det nya förbundet kan komma att synda mot det tredje budet. Så här skriver han. Därför synda emot detta bud icke allenast det som grovt missbrukar vanhelga vilodagen, så som fallet är med dem som i följd av girighet eller lättfärdighet försumma att höra Guds ord, eller hålla till på krogarna, galna och fulla som svin, utan även hela den övriga hopen som lyssnar till Guds ord som till vad prat som helst och som endast av gammal vana går till predikan och sedan hem igen och när året är till ända har lika liten insikt som föregående år. Det vill säga, både de som inte alls vill höra Guds ord och de som hör det bara av gammal vana utan att ta vara på det syndar mot det tredje budet. Fokus ligger alltså på bruket av Guds ord. Det är på det sättet man enligt Luther helgar en dag. Något mer från Svibilius? Nå, vi kan ta nästa punkt. Må man då alls inte ett arbetet göra på söndagen? Svibilius svarar. Vad stort nödfall eller kristelig kärlek fordrar, det är inte ett förbudet. Ty man må väl hela om sabbaten och draga oxen ur brunnen. Här ser vi kanske tydligast de judaiserande tendenser som började växa fram redan under ortodoxin. Tanken var säkert god, att hålla pli på folket. Vi ska komma ihåg att kyrkorna vid den här tiden var statskyrkor. Furstens bekännelse var normerande. Alla som bodde på området, i vissa fall frånsett judar, förväntades dela furstens tro. Det är förvånande att en lärd man som Svibilius blandar samman sabbat och söndag, som han gör här. Men folkets kristendomskunskap var mycket begränsad. Det var lag på att vara lutheran vare sig man ville det eller inte, vare sig man trodde eller inte. Man satte in anvisningar om hur mycket man fick arbeta under vilodagen i kyrkoordningarna. Ett exempel på en fråga som kom upp i Finland var om man fick fiska under natten mellan lördag och söndag. Ja, men bara under fiskarnas lektid. Och så kunde det ändras från en kyrkoordning till en annan. Om man inte hade gjort det så hade mycket färre gått i kyrkan och fått möjlighet att lyssna till Guds ord. Du ser, man började mer och mer lagstifta på de fria tingens område. Och min uppfattning är att Svibilius var ett barn av sin tid. Att tala om förbud när Guds ord inte gör det är inte god teologi, även om syftet säkert var gott. Syftet var ju att förmå folk att komma till kyrkan på söndagsmorgonen. För att översätta det till vår tid så kunde man tänka sig att man skulle förbjuda olika aktiviteter som infaller samtidigt som gudstjänster. Ta nu alla fotbollsmatcher och andra idrottsaktiviteter som tenderar att hålla ungdomen borta från gudstjänsten. Tanken på förbud är frestande ibland när ungdomarnas platser gapar tomma. Men sådant hör inte hemma i en evangelisk-luthersk församling. Våra verktyg är lag och evangelium. Hjälper det inte med dessa medel så hjälper det inte heller att förbjuda någon att spela fotboll på söndagen. Den som allt som oftast väljer bort gudstjänsten till förmån för något annat spelar poker med sin eviga salighet som insats. Man skulle önska sig mera frimodighet att lyfta fram denna sak. Men bevare oss Gud för allt slags legalistiskt förbudstänkande och spionerande på varandra. Har vi en gång sluppit ifrån det i den lutherska kyrkan, så ska vi inte dit igen. Men tillbaka till 1600-talet. Hur resonerade man där? Tänkte man kanske, ja men vi har ju Augsburgska bekännelsen som stöd för att sätta upp regler. För där står det att biskoparna och prästerna är berättigade att uppställa vissa regler så att allt sker med ordning i kyrkan. Vi borde kanske konsultera en kyrkohistoriker i den frågan, men jag har förstått att det låg till så. Så folk var inte så religiösa på 1600-talet heller då. Nej, tron var inte varmans då heller. Men med en stark statskyrka hade man helt andra möjligheter att kräva att människor levde som goda lutheraner i alla fall. Du kan jämföra med hur det var i Israel under gamla förbundets tid. Också främlingen som bodde där skulle bete sig på samma sätt som om han var israelit. Han fick tro vad han ville och dyrka vilken gud han ville i sitt hjärta. Men till det yttre skulle han i det stora hela bete sig som en israelit. Okej. Kan du förstå att det är lite förvirrande för en som nyss blivit lutheran att upptäcka att det finns lite oklarheter här och där? När man slutligen fått ögonen öppnade för den kristna friheten så hittar man lite gammal god judendom mitt i den lutherska kyrkans guldålder. Jo, jag kan förstå det. Men hur ska man då veta vad som är den sanna lutherska hållningen i fråga om sabbaten och söndag? Tja, ett förslag är ju att gå till bekännelseskrifterna och se vad de säger. Där är det väl främst den Augsburgska bekännelsens artikel 28 som är av intresse. Bakgrunden till den är att påvekyrkan ansåg att biskoparna hade rätt att stifta lagar i kyrkan. Och ett av papisternas viktigaste argument för det var att sabbatsfirandet genom kyrkans försorg hade förflyttats från lördag till söndag. Kan ona sankta, den heliga påvekyrkan, besluta om sådana saker så måste den ha en väldig makt, tänkte man sig. Söndagen var gudstjänstdag efter gudomlig rätt, ansåg papisterna, inte sabbaten, trots att Gud i Gamla testamentet befallde att den skulle vara vilodag. Vad svarar Melanchthon? Han säger det som jag nyss nämnde, att biskoparna och prästerna är berättigade att ställa upp vissa regler om religiösa bruk för den goda ordningens skull. Men man får inte anse dem som nödvändiga former av gudstyrkan och tänka att den som underlåter att följa dessa regler syndar. Alltså har dessa lagar inte kommit till enligt gudomlig rätt. Har du något exempel på vad det kunde röra sig om för regler? Tja, ta någon av de röda dagarna i kalendern, högtiderna. Genom kyrkliga beslut har man börjat fira en viss högtid, till exempel Kristi himmelsfärdsdag. Gud har inte befallt oss att fira den, utan den kristna kyrkan har gjort beslutet att göra det för att komma ihåg att Jesus for upp till himlen och att han ska komma tillbaka en dag. Det är en god form av gudsdyrkan, men ingenting absolut nödvändigt. Luther uttrycker detta väldigt bra i Stora Galaterbrevskommentaren i anslutning till Galaterbrevet 4:10. Ni håller noga reda på dagar och månader och särskilda tider och år. Jag skulle gärna läsa det för dig, jag ska bara hämta boken. Det torde finnas ett exemplar här på pastorskansliet. Kör till! Pastor Kallvik hämtade boken och slog upp stället. Luther säger så här. Vi firar söndag, jul, påsk och liknande fester utan något som helst tvång. Med sådana föreskrifter för gudstjänstfirandet betungar vi inte samvetena. Och inte heller lär vi som de falska apostlarna eller som papisterna att iakttagandet av dessa tider är nödvändigt för att vinna rättfärdighet eller att man därigenom kan göra till fyllest för sina synder. Men vi håller dem för att i kyrkan allt må tillgå med ordning och utan villervalla och för att den utvärtes enräkten. Ty i anden har vi en annan enräkt. Icke må brytas, så som en gång skedde, då den romerske påven Viktor exkommunicerade alla församlingar i mindre Asien, utan annan orsak än när de firade påsk på annan tid än den romerska kyrkan. Ireneus klandrar Viktor för detta, och förvisso var det klandervärt. ty det var den största dårskap att för en så obetydlig sak överlämna församlingarna i Österlandet åt djävulen. Den rätta insikten om iakttagandet av dagar och högtider har tydligen varit sällsynt även hos de mest framstående män. Hieronymus hade den icke, och icke heller Augustinus hade fattat den om han icke hade ansatts och pressats av pelagianerna. Men den främsta orsaken till att vi firar sådana högtider är att ordets ämbete må äga bestånd, att folket på vissa dagar och tider må komma tillsammans för att höra ordet, för att lära känna Gud, för att bruka nattvarden, för att gemensamt bedja om allt som göres oss behov, vidare för att tacka Gud för hans andliga och lekamliga välgärningar. Jag tror att detta är den förnämsta orsaken till att kyrkofäderna förordnade firandet av söndagen, påsk och pingst med mera. Ursäkta, det blev lite långt, men man blir så glad av att läsa Luther så det är svårt att sluta när man en gång börjat. Den mannen hade verkligen en förmåga att både förstå och utlägga Bibelns lära. Men det finns faktiskt ett ställe i bekännelseskrifterna som är ännu tydligare. Jag tänker på Augustana 28. Av sådana art är iakttagandet av söndagen, påskhögtiden, pingsten och liknande helgdagar och religiösa bruk. Ty de som anser att iakttagandet av söndagen med stöd av kyrkans auktoritet införts såsom något nödvändigt istället för sabbaten, har orätt. Skriften har avskaffat sabbaten, icke kyrkan. Ty alla från Moses härstammande former för gudsdyrkan kunna underlåtas sedan evangelium uppenbarats. Emedan det var nödvändigt att fastställa en bestämd dag så att folket visste när man skulle samlas till gudstjänst, synes likväl kyrkan för detta ändamål ha avsett söndagen, som tyckes ha blivit föredragen just av den anledningen att människorna så skulle få ett exempel på kristlig frihet och lära sig att varken iakttagandet av sabbaten eller någon annan dag var nödvändig. Det här citatet är klarare än solen vid middagstid. Den lutherska hållningen är alltså att skriften har avskaffat sabbaten och att vårt söndagsfirande inte har någon koppling alls till sabbatsbudet, utan man valde helt enkelt en viss dag för att folket skulle veta vilken dag man skulle fira gudstjänst. Man valde söndagen, säger Melanchthon, för att demonstrera den kristliga friheten. Om man hade valt lördagen så skulle det nog ha varit många fler som kopplade det till sabbatsbudet. Nu sker det ju tyvärr i alla fall, men förmodligen i mycket mindre grad än vad som annars skulle ha varit fallet. Men lägg märke till hur Melanchthons tolkning skiljer sig från motståndarnas tolkning när det gäller orsaken till att söndagen har blivit till vad den har blivit. De såg det som ett bevis på att kyrkan kan lagstifta om olika saker. Melanchthon menade att det var ett praktiserande av den kristna friheten. Så det är det här stället i bekännelseskrifterna som behandlar sabbaten då. Finns det inga andra? Jo, förstås i katecheserna som vi redan var inne på. Konkordieformens 10:e artikel, den om adiafora, är också av intresse. Framförallt den längre utläggningen, solida declaratio. Du kan ju läsa de här ställena när du nu ändå är på gång. Jo, det ska jag göra. Bekännelseskrifterna var också med bland de böcker jag fick ärva. Jag kommer ihåg att morfar ofta framhöll både Bibeln och bekännelsen. Men inte skulle han ha delat din syn på söndagen inte. Eller ska jag kanske säga vår syn? Mycket av det vi kallar adiafora hade han nog klassat som rena laglösheten. Så vi är eniga om söndagen nu, roligt att höra. Men visst är det märkligt att även om man på sina håll har hållit bekännelseskrifterna i ära, så har man ändå suttit fast i alla slags människobud. Fastän det såklart sägs att de förordningar som finns bara sker för den goda ordningens skull, så har man ändå gått omkring och tänkt, nu är det söndag och då ska jag inte plocka fram stickningen. Eller, oj vad det är kallt i stugan, jag borde egentligen hämta en ved, men det borde jag ha gjort igår när det var lördag. Eller, oj vad jag känner för att ta en joggingtur. Men nu råkar det ju vara söndag, så då kan man ju inte springa omkring i byn. Men en promenad kan jag väl i alla fall ta. Bekännelseskrifterna är klara och tydliga även om det är fråga om en mänsklig produkt. Men går man till det inspirerade, ofelbara ordet så är det ändå mycket klarare. Låt ingen döma er för vad ni äter och dricker eller när det gäller högtid eller nymånad eller sabbat. Allt detta är bara en skugga av det som skulle komma. Men själva verkligheten är Kristus. Eller i Romarbrevet. Den ene sätter en dag högre än en annan. Den andra håller alla dagar lika högt. Var och en ska vara fullt övertygad i sitt sinne. Jag visste det klart. Jag tycker inte att jag har några problem med er syn på adiafora längre. Jag skulle gärna samtala om andra lärofrågor med sikte på att bli medlem i församlingen. Fredrik, det gläder mig verkligen att höra. Vad sägs om att börja redan om ett par dagar? Vi har ett litet häfte som sammanfattar vår tro. Du kan få ett exemplar redan nu så kan du bekanta dig med innehållet. Tack, det ska jag göra. Om du meddelar när vi ska hålla det första samtalet så kommer jag hit. Nu ska jag dra vidare. Adjö. Adjö, Fredrik. Vi hörs.